Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling.
Hans Alskog predikar i Lepplags bykyrka första söndagen efter trefaldighet 7 juni 2015. Över texten Matteus 16, 24-27.
Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, du har idag låtit oss få samlas kring ditt ord. Ge oss hörande öron och förstående hjärtan, så att det ord du idag vill ge oss blir till välsignelse för oss alla och till ära för ditt heliga namn. Amen. Vi ska idag på första söndagen efter trefaldighet stanna inför den evangelietext som är angiven för denna söndag. Texten står skriven i Matteus evangeliums 16 kapitel. Och vi läser verserna 24-27 i Jesu namn. Jesus sa det till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Amen. Jag tänkte att vi idag skulle stanna inför ett mycket centralt tema i vår kristna tro. Korset. Det är mycket intressant att vi alldeles i början av den del av kyrkåret som vi kallar för den här pingstkretsen möter detta tema i texterna, korset. Pingstkretsen, eller trefaldighetstiden, det är ju växtens och mognadens tid. Den kristne som har fötts till liv av den helige ande, det som vi firar på pingsten, han ska nu mogna och växa till sig. Han ska inte växa i ära, berömmelse eller härlighet här i världen, utan i förutmjukelse, lidande och helgelse. Det är inte härlighetsteologi vi predikar, utan korsets teologi. Den kristne når inte nya nivåer eller höjder i sitt växande, utan som man brukar säga, så sker denna tillväxt nedåt istället, som kosvansen, alltid rakt ner. Och i viss bemärkelse så är det inte ens tillväxt det är fråga om, utan en tillbakagång. Ni kommer ihåg att Johannes Döparen vid ett tillfälle sa om Jesus att han måste bli större och jag mindre. Och det var en frikyrkopastor här i Nejden som uttryckte det ganska bra när han sa det, att symbolen för den kristna tron inte är en stege utan ett kors. Detta är också något som Martin Luther lyfte fram när han pekade ut korset som ett av den heliga kristna kyrkans kännetecken. Där detta kors kan ses eller uppfattas, där kan du vara säker på att det finns sant troende kristna. Men vad menar Jesus i vår text när han säger att den som vill följa honom ska förneka sig själv och ta sitt kors? Vi ska försöka säga något om vad det är och också vad det inte är. Jag tror det är viktigt att vi ser lite på det sammanhang där dessa ord finns. Texten kommer omedelbart efter den kända episoden där Jesus förklarar för sina lärjungar att han måste gå upp till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. De ska döda honom, men han ska stå upp igen. Och det står att Petrus tog honom till sidan och började motsäga honom. Gud bevara dig, Herre. Det där ska aldrig hända dig. Detta tal om lidande, förföljelse och död passade inte in i Petrus tänkesätt vid den här tiden. Lidande, kors och död. Vad skulle det vara bra för? Jesus skulle ju bli judarnas kung och ta makten från romarna. Inte kan han ju då gå och dö. Han skulle ju bli stor och få sin Davids tron, fader Davids tron. Det han nu säger om lidande och kors, det går ju inte alls ihop med den bilden. Vi kommer ihåg att Petrus fick en skarp tillrättavisning av Jesus. Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds, utan människors. Och omedelbart efter detta säger Jesus: om någon vill följa mig ska han ta sitt kors. Och så vidare. Jesus ville vara lydig sin far. Han tänkte fullgöra sitt uppdrag. Inget skulle stoppa honom. Frestelser avvisades utan diskussion. Och i detta, med denna attityd, ger oss Jesus en god modell. Vår bestämmelse, vårt kall, är inte att frälsa världen genom kors och död. Jesus var utkorad och bestämd till detta. Men vi är utkorade till evigt liv. Och det är bestämt om oss att vi ska gå ut och bära frukt. Detta är vår bestämmelse, vårt kall. Men nu är detta kall något frivilligt. Jesus säger: om någon vill följa mig. Det betyder inte att icke-troende människor kan välja Jesus, som man ibland får höra i vår tid. Detta ställe är inget bevis för att någon frivilliga råder i andliga ting före omvändelsen. Nej, detta säger Jesus till troende människor, till lärjungarna. Vill ni följa mig, så ta ert kors. Och märk väl, han säger inte ta er krona, symbolen för er höga ställning, utan ta ert kors, tortyr- och avrättningsredskapet. Det där med kronan, det kan vi ta sen. Först kamp, sedan krona. Först arbete, sedan lön. Och längre fram i Matteus evangeliet, i det 19 kapitlet, undervisar Jesus om upphöjelsen, om kronan, som lärjungarna en gång ska få. Där säger han: vid på nyttfödelsen, när människosonen sitter på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig, här har vi det, den som vill följa mig. Ni som har följt mig ska få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Detta ord gäller som vi förstår i första hand lärjungarna, de var 12. De ska sitta på 12 troner. Men samma förhållande gäller också alla andra som följer Jesus. Korset först, sedan kronan. Vad menar då Jesus med korset? Hur tar det sig uttryck? Ja, det står klart att det inte endast är fråga om ett fysiskt kors som vi har där till exempel, som man spikas upp och hängs på. Det kan avse det också. Och här är Petrus en av nyckelpersonerna. Och enligt legenden så blev det också Petrus öde att hängas upp på ett kors. Men oftast så plågar detta kors de kristna på andra sätt. Det är ju inte många kristna som dödas på kors i vår tid. Men kristna som bär sitt kors, det finns det ändå gott om. Men hur kan det ta sig uttryck? Ja, korset är allt det onda och svåra som för Kristi skull, märk väl, möter människor här i tiden. För att de eftersträvar att vara Kristi efterföljare. Det kan till exempel ta sig uttryck i att den som håller sig till bibliska trosföreställningar eller som lever ett kristet liv förlöjligas av världen. Man kan förlora vänner för Kristi skull. Eller så kan familjen splittras för att en av familjemedlemmarna vill vara en kristen. Detta är korset. Det som drabbar oss här i tiden för att vi är kristna. Jesus talar i texten om att förneka sig själv och att ta sitt kors. Dessa saker hör ihop. Vi nämnde tidigare att korset var ett tortyr- och avrättningsredskap. Och som sådant passar korset väldigt bra in i detta med att förneka sig själv. Men vad menar Jesus med att förneka sig själv? Jo, i sin ångest i Getsemane så visar Jesus vad som avses. Trots den fruktansvärda ångest hans själ får utstå under bördan av hela världens synder, så ber han att faderns vilja ska ske. Skulle människan själv kunna ge något till lösen för sin själ, som vi hörde i texten idag, så har inte Jesus behövt lida detta. Men nu är det Jesus som måste betala lösen för sin lösen för människosläktet. Och även om detta inte är huvudsyftet med hans lidande, så visar han också samtidigt ett exempel för oss hur vi ska ställa oss till det kors som läggs på oss. Vi får det liksom på köpet. Huvudsyftet är att frälsa oss, men samtidigt visar Jesus ett exempel för oss hur vi ska ställa oss till vårt kors. För vårt kött är korset en oerhörd plåga. Det är tortyr. Att bli kallad enfaldig och gammalmodig av världen för att man ännu år 2015 tror på Bibelns ord, det river i vår gamla människa. Någon kränker vår ära. Att bli kallad trångsynt av den liberala kristenheten, att av bibelkritiker få höra att man har en godtycklig och enfaldig bibeltolkning när vi tror på Bibelns verbalinspiration, det är inte behagligt för vårt kött. Eller att tvingas försaka sina karriärsmöjligheter eller sitt yrkesval, till exempel på grund av risken att behöva göra sig delaktig i omoraliska ingrepp på livets helgd, eller att avstå från bedrägerier, stöller eller mindre, för att få egna fördelar. Sådana saker ställer kristna i sämre position än icke-kristna när det kommer till uppehälle och försörjning. Men så är det också bara vi kristna som bär korset. Jesus säger, den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Världen anser att det sätt kristna lever sina liv egentligen inte är något liv. Inga fulla fester, inga utsvävningar. Ja, helt enkelt, det är ingenting annat än det som Paulus beskriver som ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Vad är nu det för ett liv? Ett lugnt och stilla liv. Har ni hört uttrycket skaffa dig ett liv? Skaffa dig ett liv. Med detta uttryck vill man säga att den andras liv inte är värt att levas. Det är så tråkigt och meningslöst. Utan allt det roliga och spännande i livet. I synd och flärd. Det är detta liv världens barn är så rädda om. Och som de inte vill mista för något i världen. Det är detta liv som Bibeln kallar för ett liv. I döda gärningar. Men Jesus säger att de ska mista livet. Och då menas inte i första hand livet i utsvävningar. Det ska de också mista. Utan här avses det verkliga livet, det eviga livet. Livet i Guds glädje och gemenskap. Jesus säger å andra sidan att den som missar sitt liv för hans skull ska vinna det. Han ska vinna det samma eviga livet. Vi ska märka att han säger för min skull, det vill säga för korsets skull, för Kristi efterföljelses skull. Ett liv under korset är ett liv i försakelse. Jag tänker då inte främst på det som i pietistiska kretsar i regel menas med försakelse. Exempel total avhållsamhet från alkohol, idrott och annan kultur. Utan jag tänker på allt sådant som en kristen hamnar att välja bort. För att det inte är förenligt med ett liv som kristen. Allt som en kristen får välja bort för att leva i Kristi efterföljd. Det handlar om val. Ska jag tänka på mig själv eller på min nästa? På Lazarus som vi hörde texten om. Ska jag gå till kyrkan eller på fotbollsmatchen? Eller kanske ut och fiska? Vad är det som egentligen som bygger upp? Ska jag köpa en ny bil eller öka mitt bidrag till missionen? Ska jag utbilda mig till pastor eller till ett mer högavlönat jobb? Det här är bara exempel. Och de här sakerna behöver inte utesluta varandra. Men ibland blir det konflikt och denna konflikt rasar inom oss. Det är vårt gamla jag mot den helige ande. Gammel Adam mot vår nya människa. Jesus säger att vi ska förneka oss själva och följa honom. Men går det inte att vara en kristen utan kors, frestas vi att tänka. Eller går det an med en light-version av kristen liv och efterföljelse? När det finns en orsak till att övergången mellan andlig död och andligt liv i dogmatiken kallas för omvändelse. Det är 180 grader om som gäller. Jesus säger, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Det är detta som är så smärtsamt för vårt jag, för vårt kött. Att känna till allt roligt och njutningsfullt som finns bakom ryggen och inte ens få kasta en blick över axeln. Och gammal Adam, han instämmer med världen. Skaff dig ett liv. Jesus av Nazaret är långt tråkigare än Robert Gustafsson. Det är mycket mer lockande att läsa skvallerpress än Bibeln. Konserten med den och den kändisen drar mycket mera än tråkig Luthers gudstjänst. Alla andra kör för fort med bilen, eller trimmar mopeden, eller fuskar i provet i skolan. Eller när det gäller vuxna, lägger upp för många kilometrar på skattedeklarationen. Det är ingen som vet det. Eller ljuger för försäkringsbolaget för att få mera ersättning. Eller ha sex före eller utanför äktenskapet. Alla gör ju det. Den gamla människan i oss, Satan och världen, bildar en sällsynt samstämmig kör som mässar för oss dygnet runt. Alla andra gör ju si eller så. Det finns väl ingen som tror så nu för tiden. Men denna kör måste bli motsagd av den kristna bekännelsen. Nej, alla gör inte så. Och även om alla skulle göra så blir det inte mera rätt för det. Eller, ja, jag tror fortfarande att Gud skapade universum på 6 vanliga dagar. Trots att mer eller mindre vetenskapliga teorier säger något annat. Och detta tror jag för att Gud, den helige ande, säger det i sin bok. Vi sa det tidigare att vi också skulle säga något om vad korset inte är. Och vi ska se på 2 saker som inte innefattas i det Bibeln kallar för kors. Det här uttrycket används ibland slarvigt när man har svårigheter. Att det är ett kors. Han eller hon har ett tungt kors att bära. Men vad betyder korset? Vi ska för det första komma ihåg att alla som bär det kristna namnet och som drabbas av svårigheter inte nödvändigtvis är korsbärare. Om det som drabbar oss inte beror på Kristus utan på oss själva, är det inte värt att kallas ett kors. Om vi retar upp världen med vårt sätt att vara, med vårt sätt att säga saker eller med vårt dåliga uppförande, då är det inte Kristi kors vi bär. Petrus skriver om detta i sitt första brev. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare, eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Ingen ska behöva lida för att han är mördare, tjuv, förbrytare, eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Det har någon gång mycket träffande sagts. Om korset som vi bär inte är Kristi kors, så är det utan tvivel en ogärningsmans. Om korset som vi bär inte är Kristi kors, så är det utan tvivel en ogärningsmans. Det vill säga, beror vårt lidande inte på Kristus, så beror det på oss. Hur vi uppför oss inför världen. Det vi säger kan vara aldrig så sant, men sättet på vilket vi säger det kan föra med sig hat, förföljelse och lidande. Detta är inte det kristna korset. Vi behöver inte framkalla något lidande med vårt uppträdande. Håller vi fram Guds ord kommer nog korset över oss i alla fall. Den som vandrar Jesu efterföljd kommer att få bära korset lika sant som Jesus bar det. För det andra är svårigheter som människor i allmänhet möter inte det som Bibeln avser med kors. Det kan handla om sjukdom, fattigdom, arbetslöshet, en nära anhörigs bortgång, krig och så vidare. Dessa saker kan vara mycket svåra att uthärda. Men det är inte detta som Jesus avser med kors. Det är inte bara kristna som drabbas av de här sakerna. Men det är bara kristna som bär ett kors. Det är bara kristna som bär korset. Och det är också bara kristna som sedan en gång kommer att få bära kronan. Vi sjunger en psalm. Blott den som delar striden skall dela segern, friden och himlens ro med dig. Denna strid kan se ut på olika sätt. Det kan vara fysisk förföljelse, det som många kristna utsätts för i vår tid, till exempel i Syrien, Irak, i Nigeria och på många andra ställen på vår jord. Det är också hela tiden en andlig strid mot förförelser och frestelser, mot falsk lära och mot synd. Och vi känner denna strid hos oss själva. Och det är för övrigt ett av de säkraste tecknen på att vi fortfarande är i tron. Och vi ser också andra kristna i samma kamp. Också detta är ett tecken. Ett av kyrkans kännetecken. Där vi bland svaga och skröpliga kristna ser denna strid. Man staplar och faller. Får upprättelse. Reser sig igen. När vi ser detta så ser vi egentligen något som inte kan ses med mänskliga ögon. Vi ser Kristi heliga kyrka. Luther ger i sin bok om koncilierna och kyrkan exempel på hur detta kors, denna strid, kom till uttryck i hans samtid. Och jag ska nu försöka mig på att beskriva hur det kan se ut i vår tid. Korset kommer till synes där du ser hur kristna förföljs och dödas för sin tros skull. För att inte bekänna sig till islam. Och när detta förhållande förtigs av media i västvärlden. Då ser vi korset. Man ska inte prata om det. De kristna har inga rättigheter. Korset kommer också till synes där kristna hatas och hånas. För att de motsätter sig omoral och onaturliga tendenser i samhället. Vi kan tänka på en del politiker i vårt land. Korset kommer också till uttryck där kristna kallas för kvinnohatare för att de är emot fri aborträtt. Där de kallas vidskepliga för att de tror på Gud. Där de kallas enfaldiga för att de tror på Bibeln. Du ser också korset där kristna gör goda val, motiverade av att de är just kristna. Som till exempel när unga kristna par förlöjligas när de vill vänta med sexuellt samliv tills de gifter sig. Eller när kristna ungdomar inte vill berusa sig på helger och fester som alla deras vänner gör. Den här listan kunde göras mycket lång. Men det är korset vi ser. Luther skriver om dessa yttringar av detta kors. Var helst du ser eller hör detta må du veta att den heliga kristna kyrkan finns där. Det enda skälet till att de måste lida är att de håller sig till Kristus och Guds ord och står ut med detta för Kristi skull. De måste vara fromma, tysta, lydiga och beredda att tjäna överheten med liv och Guds utan att göra någon något illa. Inget folk på jorden måste utstå ett sådant hat. När vi ser detta kors, denna kamp, så ser vi alltså kyrkan, lammets hustru. Vi kan inte ta ställning till om den ena eller andra människan är en sant troende i sitt hjärta, eller möjligen en hycklare. Nej, men vi instämmer med Luther att där detta kors finns, där är den kristna kyrkan inte långt borta. Korset är inte gärna något som man låtsas bära, som man hycklar. Så roligt är det inte för köttet. Tvärtom är det plågsamt och förknippat med tårar och lidande. Men under det att vi bär detta kors ska vi komma ihåg. Korset först, kronan sedan. De som vill vandra i Jesu efterföljd och bära sitt kors här i tiden, de ska få sitta till bords i Guds rike. De ska få regera med Kristus för evigt. Amen. När kronan räcks, lyfts korset av, ej med det skall betunga. Hans ära som den båda gav, vi evigt skall besjunga. O djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.